Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Viss och Svärm on the Run. Som vanligt är det söndag när ni lyssnar, men inte vilken söndag som helst. Utan idag är det morsdag.
Ja!
Och jag som pratar nu heter Sara Viss. Och som vanligt på andra sidan så har vi...
Josefin Svärm!
Yay! Grattis på morsdagen får man väl säga till dig också då?
Ja, men tack detsamma!
Ja...
En väldigt härlig dag tycker jag att fira.
Ja. Man blir alltid så här förvirrad jag firar ju min mamma på den finska morsdagen och den är egentligen inte idag. Den har varit för 2 veckor sedan. Samtidigt som det är USA och Norge. Jag tror att det bara är Sverige som har idag.
Det kan vara så faktiskt.
Jag tror det är så här, så det gäller alltid liksom att ha koll på, man kan inte ha en svensk kalender eller någonting för då missar man den finska morsdagen för den ligger alltid före.
Och jag tycker alltid att folk lägger upp så här i fel tidpunkt. Som förra veckan så att det var en tjej som lade upp den söndagen att det var morsdag och det stämde ju inte. Men då kanske det var någon annanstans i världen förra veckan.
Ja, det kan vara det. Och pappa skrev till vår, vi har så här en familjechatt och vi är ju 3 systrar. Och så är det mamma. Men då skrev han i den förra söndagen. Grattis på morsdagen alla svenska mammor.
Det stämde liksom inte.
Och vi bara, ja tack men det nästa vecka. Ja, någon söndag i alla fall.
Ja, och min pappa fick sig någon present till min mamma här nu. Och det var också lite veckan för tidigt. Men det gjorde ju ingenting.
Ja, men hellre lite för tidigt eller en gång för mycket än att man glömmer.
Ja, precis.
Så vi vill väl egentligen idag bara rikta en liten hälsning och tack till våra mammor för att de har funnits för oss under uppväxten och gjort allt för oss. Och jag sa det lite till er att det är först när man själv blir mamma som jag tror att man verkligen förstår vad ens mamma har gjort för den och hur mycket hon älskar den.
Ja, och jag vill verkligen skicka en hälsning till min mamma. Hon har ju liksom betytt så mycket för mig i uppväxten och hon bryr sig så otroligt mycket. Alltså den oro hon har i sin kropp för sina barn alltid haft, den känner jag också igen nu. Som sagt, när jag har fått barn så blir det liksom att jag förstår att hon har haft den känslan hela vår uppväxt. Och hon ringer nästan varje dag och checkar av läget med alla vi 4 syskon. Det är väldigt, väldigt fint. Ibland tycker man själv så här, men nu ringer mamma igen och tjatar. Men det är väldigt fint mamma att du gör det, så jag älskar dig.
Ja. Jo, men det är verkligen så. Man förstår på ett annat sätt när man har fått barn. Och det kan jag verkligen också säga när man tänker tillbaks på tiden. Alltså det är lite så här att man får... att man inte var kanske så tacksam som man kanske borde ha varit när man har förstått hur mycket de har skjutsat. Och mamma har alltid haft så här mat på bordet klar när vi har 3 ungar som har hållit på med massa fritidsaktiviteter. Och att få allting att rulla runt. Och allt det här... Både jobba heltid men också man vet ju hur mycket det är att ta hand om ett hem och 3 barn.
Ja, det är så mycket jobb och arbete bakom det där.
Ja, som man inte förstod då.
Som man inte tänkte på alls då, precis. Men nu förstår man ju bättre. Så grattis till våra mammor idag.
Grattis till våra mammor och alla supermammor som gör sitt bästa varje dag.
Verkligen. Annars, ja precis. Vem ska börja?
Jag är lite nyfiken på, för jag har sett att du har lite nyheter på gång. Är det någon online-träning eller vad förstår jag det som?
Ja, alltså jag har funderat ganska länge på det här egentligen. Att jag är sugen på att göra någon slags online-coachning, men inte kommit på liksom hur riktigt. Jag var inne på att göra så här på ett individuellt plan först, men jag blev sugen mer på att göra det som alltså, en grupp. att ta in de som vill liksom ha min coachhjälp, ta in dem och skapa en Facebookgrupp, tänker jag, där jag liksom kan dela. Dels får jag alla program hemskickade till sig, men det är generella då optionsprogram, och det är det här som blir lite svårt, tycker jag, som jag har varit lite emot egentligen förut, att jag vet ska passa den som tar emot det, men då blir det noga med att man får gå ut med att vem det passar, så att man får hitta en kategori där så att det passar alla. Men sen alltså finnas i den här gruppen och komma in med väldigt mycket olika övningar, som löpteknikövningar och styrkeövningar och rörlighetsövningar, och även liksom coacha, liksom prata in många videospelningar där man liksom coachar deltagarna på olika sätt och peppar dem liksom, i olika videos, kanske någon livesändning och så också. Så det är så här, jag har en sån tanke, men jag har inte kommit längre än så. Så jag ville checka av så här intresset på Instagram häromdagen. Bara, är det här någonting som folk skulle vilja ha?
Tror du, har det kommit mer nu? Alltså att du verkligen rör igång det? Jag tror att det också har lite med coronan att göra, att folk vill ha den här typen av träning.
Ja, jag har nog tänkt att är det något bra läge så är det nog nu. Man tänker att många har varit hemma nu ganska, och framförallt utomlands, för det här är, det här riktar sig mot liksom hela världen egentligen. Jag riktar mig inte bara mot Sverige, så det blir på engelska, vilket är lite halvjobbigt, men jag vill ändå nå ut till fler människor. Och i många länder så har man varit instängd nu väldigt länge, och jag tror många känner att men gud, nu vill jag komma igång på riktigt igen, jag behöver lite hjälp, och att man än så länge inte samlas i jättestora grupper. Så jag tror att tajmingen skulle ju vara väldigt bra. Det tror jag verkligen. Så jag är sugen, jag sitter och skissar på hur jag skulle kunna lägga upp det mer exakt. Jag tror det kommer bli av, faktiskt. Så vi får se, det är spännande.
Men för jag, vad jag har förstått och vad jag tror är ändå att löpningen kommer att få och ha fått ett litet uppsving. Ja. Faktiskt på grund av coronan. Alltså, nu i vissa länder har man ju inte fått vara ute, men sen har det ändå varit så här, men du får vara ute en timme och motionera eller något på vissa ställen och så. Men och då har, det har inte funnits någon gym eller någonting, så jag tror att löpningen, att det är så lätt tillgängligt och att du kan göra det från ditt hus och komma tillbaka till ditt hus. Alltså, och även här i Sverige så säger jag tänker mina kunder som alltid har löptränat, de säger ju det nu också, att det, oavsett om de är på en morgonrunda eller på lunchen, så är det så mycket folk som är ute och springer än vad de annars har upplevt innan.
Jag tror verkligen att du säger att löpningen kommer få ett lyft av det här. Ja. Helt säker på det.
Och i lite friluftsliv för det har märkt om vi är över till Bogesund, det är så här naturområde som är mitt emot Storholmen här, som Lasse brukar springa en del i, och vi är ibland och vandrar och sånt där, och då märker man att där är det också, det är mycket folk som är ute och går, som har tagit bilen dit och går olika leder, mountainbikes, och liksom så att folk är verkligen ute i skogen och gör så och springer också då, så att det det kan ju ändå vara en fördel med det här, att jag tänker att just löpningen får en liten boost och att folk tar sig ut och tränar på ett annat sätt.
Det är jättehärligt. Mer natur, säger jag åt folket. Det är fantastiskt. Vad har hänt för dig nu då, Sara? Du har klippt av dig håret.
Jag har klippt av mig håret. Halva håret rök.
Det är så fin.
Ja, nej, jag är faktiskt jättenöjd. Men det är ju läskigt. Och så börjar jag fundera så här. Du vet, ibland blir man så här med, men liksom skärp dig, det är bara hår. Men det är ju mer än hår. Och jag tror att de flesta som har haft långt hår, att man lite så här identifierar sig kanske med att ha långt hår. Och jag har känt liksom de senaste åren att jag tycker att det är så snyggt på andra och det är coolt. Och, liksom, och att till och med att jag kanske till och med har känt mig också lite mer så här, att en sån frisyr hade passat lite mer hur jag känner mig som person än det här flickiga, långa, blonda, alltså så. Men så har man ändå så här fastnat i att jag bara, nej men nu ska jag gå och klippa mig, men man fastnar liksom att ja, det ska fortfarande vara långt och det ska fortfarande vara blont. Och då har man inte så mycket att spela med. Och så, det var nästan en sån här frihetskänsla när man bara klippte av det, för nu vet jag att jag kan ha långt, jag kan ha kort, och skulle jag nu vilja ha lite kortare så skulle det inte vara så big deal heller när det redan är här.
Precis.
Och det kanske låter löjligt för någon, men det är liksom jag bara känner mig nästan så här, nu släppte någonting, att jag bara nu jag gör vad jag vill.
Jag hade samma känsla, jag klippte också av mitt hår för ett tag sedan, eller i vintras var det ju. Det var som befrielse på något sätt. Det var jätteskönt. Ja, det, det är en stor grej att göra, men så här, det är riktigt skönt när man har gjort det. Och, alltså den här fräschheten man känner, tycker jag, när man blir av med en bit. Ah.
Ja, och sen till och med så här gamla hjärnspöken som smög fram. Så, och det här, jag ska berätta det här nu, bara för att ni ska förstå också hur sjukt jag tänker att hur saker kan påverka en, utan man kanske vet om det också. För jag vet att jag känner som suckar redan nu för att jag hör ju hur det här är. Men alltså saker, kommentarer man har fått när man har kanske varit yngre, när man har varit lite mer osäker, från killar ofta eller något så här. Och då har jag, i och med att jag ofta har varit så här, rätt vältränad, rätt så här, hård i kroppen, och då kommer jag ihåg att jag fått kommentar att det är bra att jag har långt flickigt hår, för det mjukar lite upp mig, för annars skulle jag lätt se för hård ut.
Jaha.
Alltså, förstår du?
Men, ja.
Och det här, samtidigt har man kanske inte tänkt att jag, alltså så här, att det är en idiotisk kommentar eller någonting sådär. Men någonstans tror jag att det där har liksom satt sig liksom så här, att ja, men har man mycket muskler och sådär, så kan jag se lite mer flickig ut om jag ändå har mitt långa hår.
Mm.
Och nu är bara, nu blir jag typ bara, jag vill typ bara kräkas på den, sådana kommentarer. Men, och det var också nästan lite så här, bara att klippa av det, att jag har nästan lust att klippa det ännu kortare, bara för att så här, vet du vad? Jag behöver inte se ut på ett visst sätt. Jag behöver inte vara mer eller mindre kvinnlig för att jag har långt eller kort hår.
Men det där sitter ju kvar. Och jag minns när man gick i skolan, så tyckte ju alla killar att det var fint att man hade långt hår.
Ja.
Alltså, tjejer skulle ha, man skulle ha långt hår som tjej. Det bara var så.
Ja, men exakt.
Så himla knäppt.
Och vi började prata om det där någon gång hemma, och då var det så här också så här, och då så att Lasse, han bara, ja, men jag har nog också alltid tyckt att det är så här fint med långt hår. Han bara, men varför har jag tyckt det? Och han bara, det är ju också att man har blivit som inpräntad att så. Så sen var det han där, så han bara, nej, jag tycker du ska klippa av det. Också bara för att bryta.
Det känns så ju lite coolare liksom.
Och ja, men exakt. Jag känner mig lite mer cool än söt och liksom mer så här. Nej, jag känner mig, jag vill hellre ha lite kaxigare och coolare.
Ja, helt rätt alltså. Våga.
Så där fick jag en lång hårhistoria, hur mycket det kan påverka ens. Men det är så, jag tror inte att jag är den enda som känner att det liksom ligger någonting med det här långa håret, att det är lite heligt. Jag har gjort, annars har jag liksom tagit det ganska, jag har tränat lite grann, och sen blev jag faktiskt i här nu i veckan har jag fått ont i halsen.
Mm. Och, det hörs på dig att du har ont i halsen.
Ja, och nu är det verkligen så här lite rivjärn i halsen, så nu är det inte liksom rösten, utan nu är det någon förkylning. Jag är täppt på morgonen också. Och nu just de här tiderna är man så här, hoppas det stannar vid halsont, hoppas det inte blir liksom jobbigt att andas eller alltså så här. Man vet ju inte nu.
Nej.
Och det är som att direkt man blir sjuk så börjar man så här tänka på allt vad som, alltså vart det ska. Och Rasmus är också lite hängig och snorig, så att vi är hemma, det blir hela veckan antagligen, och det blir ju lite knasigt, för att imorgon så skulle jag ha min sista dag i studion, och jag kommer nog efter det här få avboka alla kunder, för att man ska ju vara 48 timmar symptomfri.
Ja,
och det hinner inte bli.
Nej.
Så att jag kommer ju gå miste om min sista dag i studion, vilket känns jättetråkigt, för man har inte liksom sagt hej då på det sättet liksom, eller haft de kunderna eller så. Men det finns ju ingenting att göra det åt det.
Nej. Men gud, nej.
Så nu hoppas jag bara att jag ändå, att det bara halsontet går över snart. Och kommer det någon att stör här i podden, så är det Rasmus som också är hemma. Och han sitter ute och tittar på sitt favoritprogram.
Får se längre håll här.
Ja.
Han kanske kommer in. Men då har du inte tränat så mycket nu då?
Nej, jag tränade i början av veckan. Lite överkropp och så också. Men sen har det varit rätt lugnt. Men du har varit och provsimma 10 meter i alla fall. Berätta.
Ja, alltså jag, för det första så har jag inte simmat på hur länge som helst nu. Typ 3 veckor, 4 veckor kanske. Jag har tappat motivationen, jag bara måste hitta den igen. Och så var det så här, kanske ska hoppa i, testa och simma i kanalen här i Motala, bara för att se om jag får något så här lite skjuts i den riktningen. Lite motivation. Blir typ tvärtom. Nej, men så här, jag hoppade i, det är kallt fortfarande. Det är det också. Så det var en chock för kroppen, alltså med ansiktet nere i vattnet och så här. Det var lite chockartat. Så jag började simma några armtag och panikandades liksom varannat tag hela tiden direkt. Jag kände att jag inte fick någon luft i lungorna. Men vi skulle bara testa en kort runda. Så det var inget, vi hade dottern med oss också. Och så uppredare och sådär. Så vi skulle bara prova egentligen. Men det var lite kortare än jag trodde det skulle bli. Ja. Jag tittade bort och bara, jag har panik. Och så vände jag tillbaka.
Men vad är det som känns läskigt? Är det liksom att du inte ser i det vattnet? Oh, eller vad är det som gör den här känslan, tror du?
Nu känner jag mig dels ovan att simma, för jag inte kört på länge. Men mentalt är inte där riktigt. Sen så såg jag ingenting. Alltså, och i kanalen är mottalat, det är väldigt grumligt. Så att det var svart, rakt ner, bara svart. Och kolla ner i. Och det var ju läskigt. Gud vad läskig känsla. Och då är jag ändå i en kanal. Tänk att vara ute på öppet hav liksom. Och inte se ner. Och bara hitta rätt riktning. Det måste vara jättesvårt. Så det var bara så här, det var så mycket på en gång. Så jag blev liksom rädd.
Är det att du tror att det är att du har svårt att orientera dig som känns läskigt? Eller har du känslan av att det skulle vara någonting i vattnet?
Jag tror både och. Ja, verkligen. Svårt att orientera sig och att tänka att det kommer en orm och simmar här eller vad som helst. Ja, men lite så här, vad är det här under? Jag inte ser liksom ingenting. Så det kommer bli läskigt att simma på ett vatten. Det inser jag ju verkligen nu. Men jag är ändå lite så här sugen ändå nu på att testa igen. Så att det förstör liksom inte så mycket. Jag vill hoppa igen och prova snart. Så att,
bra.
Med lite varma temperaturer så kanske det kommer kännas lite bättre, hoppas jag. Sen kommer det här kommer ta tid för mig. Jag kommer behöva hela sommaren på mig för att bara vänja mig vid att göra det. Men det är så här, det här med naturupplevelser som man är så himla sugen på nu, tycker jag. Och jag tror det har med coronan att göra, allt det här att man, naturen känns viktigare än någonsin på något vis. Och då känns det här simma på ett vatten jättehärligt. Så jag har ett sug efter det. Så att jag hoppas att det kommer liksom kännas bättre nästa gång. Jag får uppdatera er nästa gång jag hoppat i och provat.
Ja.
Så det var lite panikkänsla, men som sagt, ett sug efter det. Men en annan grej som jag ska göra, som jag kom på nu, det är ju att Vitamin Well har ju ett summer run som man kan anmäla sig till. Alltså vart man är i Sverige så kan du springa det här loppet och anmäla sig på Vitamin Wells hemsida. Och då är man med och tävlar om massa bra priser. Så jag ska anordna sådana här lopp i Motala den 7 juni kommer vi springa. Och då har jag lite marknadsfört mig via löpargänget i Motala. Det är ett stort gäng som springer, som jag ibland nämner i podden. Väldigt härligt gäng. Så att det blir några stycken därifrån som kommer springa det här loppet. Och så registrerar man resultatet sen också på Vitamin Wells hemsida. Det kommer vi göra nästa sommar.
Men vad kul. Är det då att alla springer samma dag och samma sträcka?
Man springer mellan 1 och 7 juni.
Okej, så en vecka, under
och så
en vecka.
Man, under en veckas tid har man på sig att springa. Och man väljer mellan olika sträckor. Så om man är med i tävlingsklassen så är det 2,5 kilometer, 5, 10, 21 eller 42 kilometer. Så där kan man välja att springa någon av de sträckorna om man var med i tävlingsklassen. Och där man kan vinna då, det är, alltså man kan vinna prispallen liksom. Man kan ju vinna Vitamin Well-dryck under en viss period och sådär. Men däremot, vem som helst kan ju också springa utan springande tävlingsklass. Utan man joggar en sväng hur långt man vill. Och sen så lägger man in att man har sprungit också på Vitamin Wells hemsida. Så ska man tagga Vitamin Well också i Instagram-inlägg eller stories under loppet. Så att du behöver inte springa en tävlingsklass eller springa fort. Utan vem som helst som springer mellan de här datumen och taggar dem och Summerrun kommer ha chans att vinna. Alltså jättefina priser.
Men gud vad kul. Det här gäller också, det här kreativa kring att ordna lopp nu. För det har ju varit också Göteborgsvarvet var förra helgen. Och, att det var lite sådana liksom lopp där folk ändå har kört. Mm. Och fått någon diplom eller sådär. Det är ändå
man
kul.
Blir lite, ja, men lite kul. Och man samlar ihop sig ett gäng och kör som en tävling. Fast på sin egna, alltså på sin egna nivå liksom. Det känns... Ja, det känns kreativt och roligt. Så det kommer vi i alla fall göra nästa söndag här i Motala.
Ja. Jag hoppas att det där också hänger kvar lite sen efteråt ändå, att det finns de där. För jag tänker att det kan vara de som vill tävla men inte tävla liksom i ett riktigt lopp. Men ändå ha så här, den veckan där, första veckan i juni, då ska jag springa det här och så.
Det är perfekt egentligen, för man kan ju välja, har man en bra dag så bara, nej, nu jäklar, nu ska jag springa för det här loppet. Det är ju skitbra. Sen gäller det att alla är ärliga och rapporterar in rätt resultat då. Men det måste man ju lita på att de gör.
Ja, men precis. Och på tal om liksom så här lopp och tävlingar och corona och hela grejen, så såg jag faktiskt nu att SVT Sport hade lagt ut att de sänder live 11 juni från Oslo, Bislett Games, som är en sån stor friidrottstävling. Och det är då första efter corona.
Och jag... Gud vad roligt. Vilket datum sa du? Första...
Vad sa du?
Vilket datum var det, sa du?
11 juni.
11 juni,
ja. Det var. Och då är det liksom... Vad kallades de? Impossible Games eller någonting sånt. Just bara för att det har varit så svårt att få till någonting nu. Men det här är ju liksom, i och med att liksom, de bjuder ju in deltar och sådär, så de kan ju liksom lite styra med vilka grenar det kommer vara, hur många atleter och sådär, utan det är ju liksom ingen öppen tävling. Men sådär, och jag antar då också att det inte är med någon publik på plats, utan att det liksom är, men de har fått till väldigt roliga, eller så här, atleter, stora atleter som kommer dit, och jag tänker att det är väl mest då liksom Europa som inte har så långt till Oslo heller. Så från Sverige så är det åtminstone Daniel Ståhl ska kasta diskus. Han vann ju liksom ändå VM-guld. Och så är Duplantis ska hoppa.
Nej, vad roligt.
Så de två förstår jag att det är klara. Och sen något som är väldigt intressant är norska Therese Johaug, som är alltså skidåkare. Hon har ju visat sig vara en jätteduktig löpare. Hon vann väl norska mästerskapen?
På 10 000 meter, va?
På 10 000, alltså, yes. Ja. Och hon ska springa 10 000 igen nu på den här dagen. Och hon sa att hennes mål är att klara kvalgränsen som var till VM i Doha. Alltså 31.50, vilket är ju häftigt. Sjukt tid, för jag tror att hon sprang något 34 eller någonting på norska mässan, 33-34. Så jag vet inte, men det är så, läste jag någonstans i alla fall, att hennes mål, jag vet inte om det var nu att hon skulle klara det nu på den här tävlingen eller så, ja.
Alltså gud, men, vilken fysik hon måste ha.
Så jag tror att det blir väldigt rolig tävling att titta på. Och att de har slängt in lite sådana andra grenar också, för det är så. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn, men Karsten, som är också typ världens bästa 400 meter häck. Norsk kille som det har gått jättebra för han de senaste åren. Och då, han kommer att springa 300 meter häck. Vilket är egentligen en juniordistans. Som man,
ja, det tävlade jag i när jag var yngre.
Jag tror att man gör det upp till 17 år eller någonting sånt. Och sen går man över på 400 häck. Men det betyder ju att det finns ju tävlingsresultat och sånt på 300 meter häck. Och han går ju ut med att han ska försöka slå världsrekordet på 300 meter häck. Så det kommer också ske under den här tävlingen. Och sen så såg jag också att jag tror att det också var att de ska ha en duell mellan, för 100 meter häck har ju varit jättebra nivå i Norden på tjejsidan. Och där vet jag har ju pratat mycket om de finska häcktjejerna som springer 100 meter häck. Så att det är två av dem som ska vara med också och möta två norskor. Och de ska springa, jag tror att de ska springa 200 meter häck, vilket också är en jättekonstig sträcka.
Nej, men va? Aldrig hört.
Nej, så de verkar ha gjort det lite så här, ja, men lite special. Men därför, jag tror att det också är för att det är inte så mycket, eller det kommer inte vara publik där, och det kommer inte vara, men alla kanske inte har kunnat träna precis. Så jag tror att den är liksom, att den ska vara liksom lite ro, alltså sportglädje, alltså lite så här roligt att kolla på. Så den, jag känner mig redan att jag vet, så här, vill sätta mig i soffan och ta fram chipsskålen. Så verkligen som att det är någon fotbolls-VM.
Ja, men shit, vad du sålde in den här tävlingen bra.
Ja. Ja, men jag tror också att det, för det har inte funnits. Alltså bara att kolla på sporten de senaste månaderna. Det händer ju ingenting.
Det här kommer jag väl att se, kan jag säga. Definitivt.
Så jag tror att det kommer vara stort intresse för det här, bara för att man kommer att känna att saker börjar vara lite som normalt. Det finns sport att titta på TV.
Sen så har jag kikat lite i senaste numret av Runner's World, och jag hittade en superbra artikel som jag fastnade för. Rubriken är "Varning för detaljsjukan". Och där blev jag nyfiken direkt. Så här skriver, det här är Fredrik Silén som har skrivit för övrigt, och han är ju väldigt duktig på löpteknik, skulle jag säga. Så här skrev han första stycket då. Detaljsjukan sprider sig som en farsot bland löpare. Symptomen består av att vanligen rätt begåvade människor plötsligt fokuserar på relativt ointressanta detaljer istället för på det som faktiskt har betydelse för deras utveckling som löpare. En tränarkollega fick frågan om sitt pers på milen. Då var svaret en tid på närmare 32 minuter. Och då fick han omedelbart följdfrågan om vad som krävs för att springa så snabbt. Massor av tid och hårt arbete, svarade tränaren. Den frågvise löparen sa, ja det fattar jag väl, men vilket är nyckelpasset? Det här är ett utmärkt exempel på detaljsjukan. Visst, små detaljer kan vara jätteviktiga och avgörande om du ska kvala till OS. Men för de flesta som springer för motionens skull är det bättre att fokusera på de stora, enkla faktorerna istället för att stirra sig blind på detaljer som har marginell effekt. För frågeställaren exemplet har inte alls fattat. Det är inget speciellt nyckelpass som ligger bakom biltiden för 2 minuter. Det finns ingen hemlighet, bara mycket tid och hårt arbete. Så skriver han här i början. Ja, det är så bra. Det är så spot on på något sätt, känner jag. Jag tror många fastnar liksom i detaljer. Han har punktat upp en lista här också. Detaljer som är mindre viktiga för din prestation och utveckling. Jag läser den här också, tänkte jag.
Ja, gör det.
Ja, kul. Om du ska stå och vila eller joggvila mellan intervallerna. Vilket häldropp din löparsko har. Om intervallbacken är lång eller kort. Om din puls/GPS-klocka har massor av analysmöjligheter. Att nedvarvningsjogga efter intervallpasset. Att använda kompressionskläder för återhämtning och eller prestation. Huruvida 200-ringar eller tröskelträning ger bäst effekt. Att ta isbad för att snabba på återhämtningen efter träning. Att fylla på med protein inom 30 minuter efter styrketräningen. Om din sko har en kolfiberplatta. Att dricka rödbetsjuice inför lopp. Att landa på framfoten. Att äta bikarbonat. Valet av styrkeövningar och antal reps och sätt på gymmet. Hur mycket dina solglasögon väger. Att äta superlivsmedel och kosttillskott som chiafrön och antioxidantpiller. Vilken max och vilopuls du har. Det är de detaljerna som är mindre viktiga för din prestation och utveckling. Det här är så kul, tycker jag.
Ja, jag skrattar också. Men jag skrattar, alltså jag skrattar både åt att man hör ju hur dumt det är. Men jag skrattar också åt lite igenkänning. Att man vet att man har själv också. Tänkt att nu jäklar.
Ja, men sen kan ju såna grejer mentalt vara grejer som påverkar. Alltså på olika sätt, såklart. Men
ja, och sen är det också så här. Du skulle läsa den andra listan också. Men jag tänker just att ju högre nivå man är på.
Ja.
Så ju mer kommer de här punkterna att börja spela roll också.
Ja, så är
men det
ju.
Är ju när man är på en nivå som kanske de flesta av oss nästan aldrig når.
Ja, men det är så kul här, för när man själv så här, när man lägger upp typ övningar på Instagram, det kan vara löpteknikövningar eller styrkeövningar eller liknande, då får man ju alltid frågor från de som läser. Exakt hur många körde du av den övningen? Exakt hur många varv ska man köra? Assar. Och det är ju så här, skitsamma. Alltså, bara man kör. Bara det blir av att du kör styrketräning. Exakt hur många repetitioner du kör är inte så viktigt, egentligen.
Nej. Och det där tror jag faktiskt är just att det är vanligare att det är nybörjare som ställer de frågorna också. För att jag förstår ju när det här känslan av att man, lite som det här du läste i introt, att man vill ha det där nyckelpasset, men man vill ha det där som gör att du tar lite genvägen.
Mm.
Att du kommer lite snabbare komma till det målet. Mm. Och att, och vet du då att du ska göra 4x8 istället för 3x10, då gör du ju 4x8, för det kommer vara bättre, men det spelar ju faktiskt ingen roll vad du gör.
Nej, inte med en utveckling. Men det är klart att jag förstår ju också nya löpare som vill ha så här, gör det här passet. Alltså man då får direktiv, det är lättare då, såklart. Men ja, det är intressant det här. Ska läsa upp de som faktorerna som verkligen påverkar prestationen då?
Ja.
Ja. Ja, punkt upp här. Att springa mer. Prestation är väldigt linjärt kopplat till antal mil per vecka. Och det är helt okej att hålla ner farten för att orka den ökade träningsvolymen. Ja, den här är intressant. Att springa mer. Det pratade vi förra veckan om att man liksom inte ska göra så. Alltså så. Alltså, det kan ju gå mot för mycket, kan också bli för mycket. Men säg att du tränar idag 2,5 mil i veckan. Och så trappar du upp där långsamt så du kommer upp i 4 mil i veckan som motionär, säger vi. Mm. Den ökningen kommer ju göra jättemycket för utvecklingen. Däremot så kommer det inte spela stor roll vad du lägger in i den ökningen. Bara att du ökar volymen från 2,5 till 4 mil kanske under några veckors period, så kommer du utvecklas som löpare. Så är det ju.
Ja.
Sen finns det ju gräns för när det blir för mycket såklart också. Så det beror ju på vem det gäller.
Ja, precis. Och jag tror att han kommer in på det i någon senare punkt här också.
Ja. Mm. Nu kommer punkt 2 då. Att springa hårt ibland. Utmanar du inte kroppen kommer den inte att förändras. Så är det ju.
Mm.
Så att springa snabbare ibland och pressa, det är ju liksom bra. Men vad du gör för intervaller spelar mindre roll. Sen då, nummer 3. Att öka träningsvolym och intensitet mycket långsammare än du tror. Och att inte öka båda samtidigt eftersom skaderisken då ökar. Kontinuitet är nyckeln här. Så undvik avbrott i träningen på grund av skada eller sjukdom.
Ja, så där tänker jag att han kommer lite in på det där.
Precis.
Och att inte se det från vecka till vecka eller månad till månad. Utan...
Ah.
Jag tycker att ett bra sätt är ju faktiskt att vara så helt ärlig med sig själv. Om man har skrivit träningsdagbok blir det här mycket lättare. Men att kolla till exempel ett halvår bakåt. I snitt, hur många löppass har du gjort i veckan per snitt? Inkluderat de veckorna du har varit sjuk, du har haft semester eller jullov eller vad som helst. Alltså snittet på ett halvår bakåt till exempel. Mm. Och säg då att det kanske är 2,5 pass i veckan. Snittar du då på 3 så kommer redan det vara en... ökningar får upp sitt snitt under en lång tid.
Mm.
Så att, men man tänker oftast kortsiktigt när man tänker den här ökningen eller så.
Mm. Mm, intressant. Nästa punkt då. Att träna styrka och rörlighet. Men det viktiga är att styrketräningen blir av. Inte huruvida du gör utfallssteg, armhävningar eller marklyft. Alltså just för en motionär är ju verkligen det här så sant. Att man liksom ser till att köra styrka och rörlighet. Det är det som kommer att ge effekt och kommer att göra skillnad.
Ja, och framförallt komma ur eller göra flera rörelser. För springer du, det är en väldigt ensidig rörelse. Så att bara att börja göra kropp, alltså röra på den på ett annat sätt och belasta den i, på andra sätt. Mm. Det är det du vill komma åt egentligen. Sen, jag menar, därför gör du en armhävning. Man tänker, men vad har det med min... Det har ingenting till löpningen att göra. Jo, men kanske just också att du gör en helt annan rörelse på ett helt annat sätt. Att det hjälper dig att hålla dig jämnstark i hela kroppen.
Precis. Och sista punkten, att sova mer. Mycket mer. Jag tyckte den här artikeln var jättebra. Och träffade verkligen så rätt. För jag tror det är så många som fastnar i den här detaljsjukan. Och tänker att det ska vara avgörande på något sätt för deras träning och utveckling. Vilket den inte har. Den inte är. Ja, intressant.
Ja, men verkligen. Och lite allt det där som vi ofta pratar om. Men just den här lite pyramiden. Att man måste börja med basen. Du måste sova bra. Du behöver ha en bra grundträning. Du behöver vara liksom... vara liksom kanske lite där atletisk först. Innan du börjar liksom göra någon spets på den här bas eller triangeln.
Mm.
Så du behöver ju ha en bra bas. Och det är ju de här grund... Alltså du behöver vara skadefri. Du behöver ha en grundstyrka. Grunduthållighet. Du behöver äta bra. Alltså innan du ens börjar titta på den här andra listan. Om vilka kosttillskott kan optimera min prestation. Eller vilka nyckelpass. Eller det och det. Mm. Utan det är ju fortfarande den här basen i triangeln som behöver... Den behöver vara en rejäl bas.
Ja. Och jag känner så här... När jag läser det här så känner jag ju att jag... lever mycket så här som jag som han lär. Alltså, jag är ju praktexempel på en person som inte liksom går stirrar sig blind på intervalltider och exakta pass, utan jag tränar så att jag får in distansfart, jag får in långpassfart, jag får in tröskelfart, jag får in V2 maxfart. Jag får ju in alla de här kvaliteterna i mina pass, men inte genom att sätta ut exakta intervalltider och pulszoner och sådär. Utan jag går på känsla. Jag kör fartökningar i passen. Jag kör progressiv distans. Jag kör ibland snabbare intervaller. Trycker på lite extra och känner att jag kommer upp i V2 max. Jag känner det på flåset. Mm. Och jag tror bara så här liksom att det räcker långt. Det är det bara. Om man inte är som person som tycker om att fastna i detaljer så räcker det jättelångt att bara köra så. Man behöver liksom inte nöra ner sig för mycket. Om man inte vill. Vissa går igång på det. Men vissa tycker att det kan vara lite jobbigt.
Ja, jag tänkte den där sista punkten. Det är någonting som jag möter mycket med nyblivna mammor som jag garanterat kommer få påminna mig själv om också nu framöver. Och det där med att sova mer, mycket mer. Att det är många som, du vet, när man har en liten och man vill komma igång med träningen, man vill bli starkare, man vill känna igen sin kropp och sitt ork igen och så. Och då blir det lätt att man liksom så här vill då öka på träningen eller typ äta på ett, visst sätt. Och sen så frågar man sig, men hur sover du? Och det är ganska tydligt att en nybliven förälder överlag, kanske framförallt mamma, om man kanske nattammar eller så här också, den sover inte optimalt. Och då spelar det ingen roll att vi börjar öka på träningspass eller gör mer specifika pass eller äta på något vis, alltså någonting för att få de här resultaten, för att resultaten kommer ju att komma av sig själv antagligen när du kommer att börja sova mer. Och det där kan ju bara nästan bara bli en stress. Men det, och det vet jag själv, att liksom säger att jag styrketränar då. Det är klart att man får resultat till en viss del, men jag kommer att jag saknade hela tiden här, jag hade ingen power, kände att jag kunde liksom få lite muskler och sådär, men inte, jag kände att jag skulle, ska jag kuta upp för en uppförsbacke nu, typ det, att det hade inte funnits den här powern i benen. Och så jag tror jag nattammade tills Rasmus var typ 7 månader. Och därefter där, dels så sov jag mycket bättre, men också tänkte jag också, och så kanske det inte gick lika mycket energi ut till amningen heller. Och då var det som att det bara, träningen bara mitt i allt, kändes det som att jag hade kraft i saker jag gjorde. Och det kommer ju där av just det där att sova mer, mycket mer. Det är ju liksom, vi kan inte hoppa, vi kan liksom inte tänka så här, ja men nu är det som det är, då får jag göra mer av någonting annat. Det går liksom inte, då är ju den där basen inte hel.
Nej.
Så det är ju bara att ha tålamod och veta att det här är bara igen en period. Men det möter jag ofta, tycker jag, med småbarns mammor. Framförallt att man vill göra så mycket för att få resultat, men vi vet att det saknas en ganska stor pusselbit där som inte vi kan göra någonting åt just nu. Utan bara, jo, man kan vila på dagen och sånt kan vi göra. Då prioriterar så här. Ja, men då ser du till att du powernappar på de, i alla fall de dagarna där du ska träna sen.
Ja, det är väldigt vanligt bland, som du säger, nyblivna mammor. Men också bland människor som kanske typ är stressade. Alltså av jobb och annat, tänker jag. Att de somnar stressade och drömmer typ jobb. Och när de vaknar, de inte alls liksom, de har ingen energi när de vaknar. Det har inte sovit klart liksom. Ja. Där tror jag också det är många som bara, skitsamma, jag kör ändå. Och så kör på sin träning. Så bedriver det för mycket. Det blir tvärtom-effekt då istället.
Precis. Ja, nej, så det var jättebra punkter, tycker jag. För det är lätt, man faller lätt dit i fällan.
Ja, absolut. Och sen så klart att det är kul med detaljer. Det kan ju att det blir roligare att träna. Och prata detaljer sen när du driver med andra löpare. Så den grejen förstår jag verkligen.
Ja.
Men att man ändå förstår att den stora skillnaden görs inte genom att ändra detaljer. Det är väl där.
Nej, men jag tänkte faktiskt ändå gå över på lite detaljer nu. Från en sak till en motsatt sak. Nej, men det är bara lite, det är lite så här, för det jag funderar mycket på i veckan är lite så här motivation överlag. Och då har vi pratat lite just här hemma också om just det här med belöning, om att få liksom så här, när man vill ha löparprylar eller nya skor eller klocka eller, det vill säga, för det gör ju ändå så här, jag tror det är viktigt att komma ihåg att så här, när vi pratar resultat och utveckling som du pratar om, det är inte där detaljerna sitter. Men detaljer och, så, och de här sakerna, det kan ju vara bra för motivationen.
Ja.
Och då, men då är det ju en annan sak. Det är ju inte för att vi kommer att prestera bättre eller någonting.
Nej.
Så att vi satt äntligen och pratade om så här motivation, och Lasse läser någon bok om det är liksom så här olika sätt som man höjer sin motivation. Och då var just en av de här sakerna med att faktiskt ge sig belöning för det man gör, och var man typ som spenderar sina pengar. För vi pratar mycket om det så här, hur mycket är okej att sätta, till exempel de som håller på med cykelidrott och så här, de kan ju sätta väldigt mycket pengar på så här prylar och att det blir väldigt dyrt att hålla på, men då pratar vi ändå så här, men är det så fel att sätta saker, alltså sätta pengar på saker som man faktiskt älskar att göra? Alltså om jag köper en ny cykel eller nya löparskor och då springer mer eller cyklar mer, då är det ju egentligen ett ganska bra sätt att investera sina pengar i. För man gör ju mer av någonting man tycker om att göra. Istället för att kanske köpa, som vi pratade så här, nu köpte vi ny bil. Den kommer man vara glad åt i kanske var det i snitt 2 månader eller någonting. Och sen är det bara liksom ens bil. Men att hellre då sätta ofta pengar på små saker inom det området som motiverar dig till att göra det du har ett intresse för, och ännu bättre ju då också om det också är bra för din hälsa, så som till exempel träning.
Alltså det, ja, gud, alltså jag, här känner jag igen mig. Alltså jag och min sambo pratar om det här ganska ofta nu för tiden. För han köpte nämligen en mountainbike nyss. Alltså ingen dyr grej, men det var ändå så här, det är ändå pengar som han har liksom på den. För både våra barn har fått varsin mountainbike. Och Mio, han är ju 9 år, så han tycker det är kul att cykla. Så då ville ju han ju börja cykla med Mio, är tanken lite. Och då var det verkligen värt att köpa den där. För det är ju ett jättemycket värde för dem att komma ut tillsammans i skogen. Alltså pappa och son. Det är jättehärligt. Då blir det ett väldigt stort värde i det. Eller våra super, varsin supprädda har vi. Också väldigt stort värde i. Där vi som familj kan ge oss iväg och åka upp tillsammans. Vi är 2 stycken, så vi har ju varsitt barn på oss, och vad kan vi ha på suppen. Och åka upp på turer. Alltså det är värt så mycket.
Precis, och det var exakt det här vi pratade om. Så att just att sätta pengar på saker som gör att man lever mer det liv man vill leva. Än att sätta pengar på saker som man bara gör, kanske har fart. Eller du vet, så här, bara, det där, alltså, så här, att man verkligen funderar vilka saker ger mig lycka och vilka saker får mig att vara mer så som jag mår bra av att vara eller så som jag vill vara.
Ja.
Och då så börjar jag tänka liksom så här, jag börjar tänka allmänt på saker vad jag vill ha nu. Eller liksom, vad är det som jag vill? Och jag måste säga, jag är ganska överlag så här, jag shoppar inte mycket och jag spenderar inte så mycket. Men sen när man väl gör det, så då börjar jag ändå fundera på varför vill jag ha det här och vad är det ger mig. Och då tänkte jag liksom just nu också att jag är ju liksom som lite sugen också på nya träningskläder efter graviditeten och sådär. Men att, och då tänkte jag också ha så här snygga träningskläder som jag kan gå med efter jag tänker när bebisen är här, så att jag också alltid är ombytt. Förstår du, att det är så här snygga träningskläder, men det gör också att det hjälper mig att sänka tröskeln till att jag kan träna direkt jag får en kvart eller någonting. Så att det hjälper mig att sänka tröskeln. Men då ska man ändå sen sätta in lite så här, okej, vad ska jag göra för att få köpa de här träningskläderna? Och då kan ju det då vara inom det jag gör för att motivera mig till att träna. Så till exempel så här, ja, men när jag har styrketränat nu då 10 pass. Det behöver inte vara långa pass. Alltså, för jag har ju min, alltså så som det är just nu. Men det är lätt att jag blir så här, jag kan inte träna så mycket så jag gör ingenting. Men att då bara sätta in så här, okej, men när jag har gjort 10 pass, då får jag köpa de där tightsen eller leggingsen som jag tycker att är så snygga. För då belönar ju mig med någonting som ger mig mer träningsmotivation och gör det liksom enklare. Och samma Lasse hade såhär någon löparskor han ville ha, men han bara okej, men när jag har kört den här perioden, de här 4 veckorna med träningen, då köper jag mig de här löparskorna, för då kommer han ju vilja springa mer när han har fått de nya skorna.
Absolut.
Och lite sådär, och det är små saker. Jag kommer på, jag vill också ha så här, löpar solglasögon, alltså, för jag har mer bara så här vanliga solglasögon, men jag bara med sådana som ändå sitter bra när man går på powerwalk och är lite sportigare. Men då ska jag ändå sätta upp innan jag klickar hem dem eller så här köper. Så ska jag ändå så här, okej, men då ska jag göra det här och det här och det här innan träning. Innan jag får beställa hem dem, för det kommer kännas bättre att få dem.
Ja, det är bra. Det är bra faktiskt.
Så jag tyckte det var ett ganska så här härligt sätt att tänka att man spenderar på saker man älskar att göra och inte på andra saker. Och sen då liksom förstärka sina vanor för att få liksom bonus inom det samma område. Lite tänkte jag typ babykläder och sånt också. Jag bara, men vi har ju mycket så här Rasmus gamla som kommer passa, men man vill ju ändå så här köpa lite nya saker också. Och då sätter jag upp en lista på, nu är det så här to-dos som jag har. Jag ska skriva förlossningsbrev, jag ska packa förlossningsväska eller den babyväskan. Jag ska göra i ordning en väska till Rasmus ifall att han då går till några grannar, att han har. Så tänker jag, då kan man skriva upp sådana punkter inom förberedelse för det som ändå ska göras innan jag får klicka hem några gulliga babykläder eller gå och köpa någon.
Ja.
Det blir ju samma sak. Att då får ju saker, jag motiverar mig att göra saker i det området innan jag liksom belönar mig.
Det är bra, Sara.
Ja. Hittar du något sånt? Har du något du vill ha som vi kan sätta upp vad du ska göra innan du får det?
Och jag måste tänka. Det finns säkert hur mycket som helst. Alltså nya träningskläder, tänker jag.
Ja.
Så alltså, man har ju fått väldigt mycket träningskläder genom åren. Så jag får så här, och så vill man ändå så här ha någonting som man själv har valt och något nytt kanske, en nytt sommaren. Så det skulle kunna vara en sån grej.
Ja. Ja, jag tänker också så här massage till
ja,
exempel.
Ja, men gud, en klocka med egentligen. Jag vill ändå liksom, alltså just att ha en löperklocka. Jag springer aldrig där, så att jag har nästan inte behov av det för just mina runder på ett sätt. Men samtidigt så vill jag ibland liksom, alltså man vill ju ha lite koll ändå. Alltså typ på vissa, hur lång är den här rundan exakt, om man ska coacha någon eller alltså sådana saker. Alltså just mer egentligen som kanske jobbverktyg, en klocka. Har jag börjat fundera lite på faktiskt. Jag får se.
Ja, men så använder jag har ju en klocka. Och jag använder ju inte, jag använder inte så här löparfunktioner på den. Men jag tycker att det är roligt att ha koll på liksom så här steg om dagen. Lite sömn. Och sen använder jag ju mycket som timer och sånt i jobbet. Så att jag behöver alltid kunna tajma saker eller mäta liksom någonting så. Eller distans som du säger.
Så kan det vara kul. Alltså just när jag har varit skadad mycket med, så har inte jag har ingen koll på vart jag ligger till heller. Alltså annars så vet jag ju så här att skulle jag tävla idag så skulle jag springa på den här tiden typ. Nu så här, jag vet inte hur mycket jag kommer tillbaka. Så just för att ha lite koll på så här vart jag ligger till. Jag är lite nyfiken mer att veta, känner jag. För jag vet verkligen inte alls nu. För den skulle med liksom. Vad är min pace om jag ska springa 10 meter idag? Jag kan gissa, kan göra ungefär. Men jag vet inte exakt.
Ja. Ja, men det kanske du får ha på din lista, så får du fundera ut då vad du ska göra.
Ja, ska jag göra
innan. Det var en annan sak vi pratade om också då, när vi pratade om motivation och liksom det här med att orka komma igång med träningen. Så sa vi, jag vet att du också hade nämnt någonting, att du behöver bara typ ställa fram sakerna kvällen innan eller någonting sånt.
Ja, att absolut.
Det är bara att du tar på dig kläderna och går ut, så vet du, då är du igång.
Jag har alltid förberett alltså exakta plagg på morgonen när man ska springa på morgonen. Då ligger så sitter skor och kläder och allting och ryggsäcken och allt är framme liksom.
För det var en annan sån här viktig grej i den här boken, det är ju som motivation. Det var att göra det enkelt för sig och att veta lite vad är det som krävs för att jag ska sätta igång. Och där vet jag så, för du hade det, jag vet att Lasse hade också så här att hans största tröskel, det är liksom att byta om till löparkläder. Han vet att har han väl bytt om då går träningen av sig själv. Men det där steget till att ibland blir det att man inte byter om, för man fastnar med andra saker och gör annat. Och jag har märkt att det är min tröskel nu, det är ju att jag måste ha ett pass som är färdigt, för vet inte jag vad jag ska göra, då är det som just att jag skjuter på träningen hela tiden. Och sen även om jag får en lucka, så kan det vara att jag inte hinner träna på den luckan, för att jag inte har bestämt mig för vad jag ska göra. Och då går det en kvart, 20 minuter till att jag sitter och funderar på vad jag ska träna.
Det är ju här, ja, men det är ju där fallet som jag förstår folk som vill ha träningsprogram.
Exakt.
Så man jag vet väldigt vad jag ska göra.
Och jag kan ju känna att jag, så har jag inte bestämt mig vad jag ska göra. Vilket kan vara lite svårt nu också, när jag inte exakt vet hur kroppen känns. Men samtidigt, jag har ju övningar som jag vet att alltid funkar. Som för någon dag gick ut och bara körde bänk och lite biceps.
Ja,
och
du är ju ingen nybörjare, du vet ju.
Nej, jag vet. Så
men
det
jag
bara
förstår ändå.
Men det blir min, den där tröskeln är att jag, för jag kan ofta gå ombytt om dagen, för att jag jobbar ju med träning och så att jag har ju träningskläder på, så det är ingen tröskel för mig. Men för mig är det liksom så här, ja, jag måste veta vad jag ska göra. Och då tyckte jag att det var ett så bra tips som jag fick av en av mina PT-kunder, eller det var inte så att hon tipsade, hon berättade om hur de gör hemma. Och jag tyckte det var så bra, för hon springer mycket och med sin kille, Sara heter hon. Och då har de gjort nu liksom under coronatiden, när de liksom, du vet, det blir mest löpning som de tränar. Så då har de en intervallburk hemma.
Jaha.
Och då har de skrivit liksom i olika typer av intervaller. Men sen man kanske gör 10 olika pass. Så han kanske skriver 5, hon kanske skriver 5. Och så har de bara vikt ihop de här och satt den i burken. Och sen varje gång de då ska ut och springa intervaller, då gör de så att de bara handlar ner i burken och så tar de upp. Och så vet de vilket pass det blir den dagen.
Alltså fan, ja, bra, kul
och det
grej
också. Det var en så här rolig grej. Och lite så som jag hade behövt, att man inte tänker och bara så här, vad ska jag göra, vad ska jag göra. Utan bara så här, ja, men då kör vi i burken. Och så håller de på att beta sig igenom nu då hela burken. Och de har verkligen det blandat, backintervaller, det långa intervaller. De hade sprint, de hade kört så här 30 sekunders sprint där nu förra veckan. Och,
kul.
Och sånt. Och då blir det också att man testar på sånt. För det kan man ju bestämma när man skriver lappen. Man behöver ju inte bara ta pass som man brukar köra. Utan då har de kört 6 gånger 30 sekunder med 3 minuters vila. Så det var det verkligen ett riktigt sprintpass. Och hon sa, shit vad tungt det var att springa, eller att vad svårt det var, att det var så svårt att hålla jämn fart när man maxar. Att hon sa att hon kunde känna hur man sackar ner lite mitt i intervallen och så kom upp igen. Och sådär. Mm. Men det är just för att man verkligen försöker trycka på.
Alltså, och orka hålla upp också, driva på, det är ju tufft alltså.
Precis, och då sa hon att hon behövde de där 3 minuterna för att kunna orka springa max igen. Och sådär. Så det var, jag tyckte det var så roligt att... och bra tips. Så intervallburken. Och,
den tar vi med oss.
Ja, intervall. Ja. Eller just den här, sänka tröskeln till att göra det enkelt och belöna dig i rätt riktning.
Ja.
Så att du, ja, exakt. Så att du köper dig mer motivation.
Ja. Ja. Grymt ju, Sara.
Jag tror att det är ungefär det vi hinner med idag, men det här leder ju lite in på en lite jobbigare sak som vi tänker ändå att vi ska ta upp idag.
Mm.
Och det har ju också med lite motivation och drivkraft och hur någon kan motivera fast det är väldigt tufft.
Ja.
Och det är ju min vän och kollega Elin Kjos som just nu kämpar mot aggressiv obotlig lungcancer. Jag tror inte att någon har missat det här nästan.
Nej.
Och jag var så här, vi tänkte ta upp det förra veckan.
Mm.
Men alltså det är så tungt att prata om. Och jag har liksom inte riktigt kunnat prata om det. Och jag märker nu också att direkt jag pratar om det så är det väldigt tufft.
Ja, fy. Alltså jag tänker på henne. Jag känner inte ens Elin. Och du är din kompis. Jag är så ledsen för dig också. Men jag tänker på henne alltså varje dag. Sen hon alltså på riktigt varje dag. Och nu blir jag också så här jag blir ledsen nu pratar om det, för jag har inte heller pratat om det här liksom med så många och inte med någon som jag vet känner henne väl heller, så blir jag ledsen för det också.
Ja.
Usch. Hon är så stark och bara modig och bara åh.
Ja, och det är så här, jag tror att i början tror jag att jag liksom inte riktigt förstod, jag ville inte riktigt förstå. Alltså det var som att jag nästan så här satte ifrån mig, eller jag har varit med på resan nu från att hon har haft hosta i ett år. Hon har haft så här och bara, jag måste kolla upp det och så här, de har inte hittat något, det var så och igen och så här, men man har bara tänkt så här, det är någon jobbig lunginflammation, alltså eller någonting, fast hon har inte varit så, hon har inte varit sjuk så hela tiden, utan det var hostan som inte har gett sig, men man tänker ju inte att det ska vara så här.
Nej.
Och sen kommer jag ihåg att hon sa där på när vi hade den här, vi hade ju där internationella kvinnodagen, så hade vi pass ihop så som vi hade förra året också. Det har liksom blivit lite vår grej på Barry's.
Det pratade vi om i podden också.
Ja, exakt. Och då kom jag ihåg att hon sa att de hade hittat någonting som hon skulle, de skulle gå ner och kolla med kameran närmare vad det var. Och det är inte så länge sedan, var det 6 mars. Aha. Och sen liksom att det är så här, så känns det som att varje gång det kommer till någonting så här hemskt så tar det dessutom fel väg. Så här, okej, vi har hittat en tumör, vi ska se vad det är. Ja, det var cancer. Ja, det var aggressiv.
Mm.
Och ja, den var obotlig. Alltså det känns som att så här, det kan inte ta flera felsvängar.
Nej.
Och att nu liksom då mitt allt var från att okej, det här blir en kämpig tid, men du klarar det.
Mm.
Till att veta så här, nej men den här kommer inte att gå att bota, utan nu hoppas man på att bromsa den så att man så att hon får längre tid. Det är liksom så här, är det så sjukt. Och att jag blir så arg också, för det är så här, man fattar ju liksom verkligen nu att det är klart att det är viktigt att leva sunt och hälsosamt och ta hand om sig, men sen finns det ändå personer som kommer ha otur. För jag menar, Elin är ju liksom exemplaret på hälsa. Och hon har alltid, hon liksom tävlat på elit i simning och efter det fortsatt liksom träna för hälsa och må bra. Hon har aldrig rökt en cigg i hela sitt liv. Hon är 32 år. Och så är det liksom av alla cancertyper också, så är det liksom lungcancer.
Alltså det känns så, och alltså Elin är ju liksom, alltså vi har nämnt henne här ett antal gånger.
Och alltid som en powerkvinna.
Alltid som en powerkvinna. Jag ser upp till henne så otroligt mycket. Alltså jag gör verkligen det. Hon är helt fantastisk och motiverande och så jävla imponerande. Och att en så stark tjej liksom ska, ung tjej, ska drabbas av det här, det känns så jäkla orättvist. Det finns liksom inte ord för det. Det är bara så orättvist och sån jävla otur hon har haft i det här.
Ja.
Men de vill ju, de försöker ju nu samla in pengar till henne ju.
Ja.
Eller till, de försöker ju hitta hjälp på något sätt. Finns det något ställe där man kan få hjälp och bota hennes liksom cancerform, så vill ju de liksom göra allt de kan, alltså hennes familj.
Mm.
Och du visste ju René Voltaire, va? Det är en vän till Elin.
Exakt, en vän till Elin och en av hennes liksom stammisar sen Barry Sapna. Så René går ofta på Elins klasser och jobbar ju själv liksom ändå med hälsa på annat sätt, kanske inom kost och så. Så hon har startat en insamling då för att de ska kunna åtminstone hitta dem något alternativ utomlands eller i Sverige som kan bromsa det här, liksom finns någon chans till det, så vill de att det ska finnas ekonomisk möjlighet i alla fall till att ta varenda chans som finns. Så hon har öppnat en insamling. Och det var därför vi också faktiskt verkligen vill ta upp det här. Alltså dels känns det konstigt att inte ta upp det, för det är så stor del av vad ens tankar går kring nu. Det är lätt att man tänker att allting rullar på som vanligt på Instagram och i podd också. Men att det här är ju också vad som händer just nu. Och då så vill man vara med och bidra. Vill man stötta det här så finns det ett swish-nummer, jag säger det snabbt. 123-18-02-461. Så 123-18-02-461. Det är liksom ett swish som man kan då hjälpa till att bara skapa möjligheter, ekonomiska möjligheter. Och det är också viktigt att säga, skulle det vara så att inte finns någonting eller så kommer de här pengarna, allting kommer gå till liksom cancerforskning. Så att det är liksom, det kommer oavsett att gå till någonting bra. Och jag vet att det har redan, alltså det är ändå så fantastiskt hur folk hjälper till. Jag vet att de är ändå en bra bit över 300 000. Ja, men ibland det känns som att man kan inte göra så mycket, men det här känns ändå skönt att man gör någonting. Och det jag vet också att peppar Elin jättemycket. Det är min andra kollega från Barrys, Anna Korsgren, som startade, jag tror det var hon som startade den hashtag Train for Elin. För att vi vet hur mycket Elin pushar och peppar, alltså hon har gjort det så många år, pushat och peppat och fått andra att liksom känna sig så starka och genomföra sin träning och må så mycket bättre. Och jag vet att hon uppskattar jättemycket när hon ser folk träna under hashtaggen nu. Hon följer den. Och det ger henne pepp och motivation att fortfarande köra det hon kan. Men också tror jag att se att liksom så här, hur många det är som verkligen tänker på henne och engagerar sig. Så den tycker jag att det är väldigt fin. Så man kan ju tänka de här passen när man inte riktigt orkar och inte har någon vettig orsak. Just de här när man bara inte orkar byta om och gå ut. Då är det verkligen läget att träna för Elin. För hon hade gjort det så gärna alla dagar i veckan. Jag tänkte det är ändå så här, nästan sjukt hur hon fortfarande kan motivera och inspirera fast hon är så sjuk och trött. Hon la ut liksom att hon hade legat sängliggande i 2 dygn, men att nu gick hon ut och körde 2 set knäböj och 2 set armhävningar. Och det fick räcka. Och det innebar den där inställningen. För att jag då som bara är gravid, men nu menar jag inte att jag ska pusha mig till någon träning som inte är bra för mig. Men jag fastnar lätt i också att jag bara liksom inte orkar eller så. Och då bara, nej men jag kan också gå ut och göra 2 övningar, 2 set. Och göra det, för att kan Elin göra det så då orkar jag också göra det.
Det här är liksom hennes kraft. Alltså hon, som du säger, hon fick dig... Hon får dig motiverad till träning fast hon ligger och är, alltså, eller har en cancerform som är obotlig, får reda på det. Det är liksom att hon fortfarande då kan peppa till det. Jag är så imponerad och fascinerad av henne. Så vi vill ju uppmana er och lyssnare att använda den här hashtaggen Train for Elin. Hon kommer se det och hon kommer uppskatta det väldigt mycket, tror jag.
Ja. Så vi tackar för att hon alltid är så underbar och stark Och att hon kommer att fortsätta vara det, jag är helt säker på det. Hon kommer aldrig ge sig. Och skicka bara kärlek och energi till henne, till hennes tvillingssyster Ida, som jag vet att jobbar dag och natt nu med att försöka läsa på och hitta alla alternativ som bara finns. Och hela hennes familj som behöver gå igenom det här nu.
Ja, all kärlek till dig, Elin, och till, om du hör det här vill säga, och till familjen, verkligen.
Ja, så jag tycker vi avrundar här och så tar vi bara med oss den glädjen.
Ja, det gör vi.
Vi tar med oss att vi kan träna, vi är friska och vi tränar för Elin och hjälper henne på de sätt vi kan.
Det gör vi.
Bra.
Ha det så fint nu och träna på där ute.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.